Ja, välkomna. Vi börjar med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Vi ber om nåd att du fyller oss med din helige ande. Öppna våra ögon, tala till våra hjärtan. Och tack gode Gud för ditt levande ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi fortsätter studierna här om fångenskapsperioden. Och bara en snabb tillbakablick så här. Vi är ju i ett nytt år så vi kanske har glömt det mesta. Vi är i det delade rikets tid. Och det är alltså Israel som är delat. Vi har det norra riket, Israel, med Samaria som huvudstad. Och Juda med Jerusalem som huvudstad i söder. Och det fanns småstater runt de här rikena, vi läser om dem i Bibeln. Och det fanns supermakter. Assyrien och Egypten var de stora makterna på den här tiden. Och Assyrien är ju den aggressivaste av de här två. Och det leder till att Israel, det norra riket, går under 722. Samaria faller och hela Israel förs i fångenskap till Assyrien och till olika platser i det assyriska imperiet. Och istället så för man då in andra folkslag och låter dem bosätta sig i det norra riket. Det södra riket lever vidare. Assyrien försvann. In kom Babel, och det är tre viktiga årtal där. Nineve, huvudstaden i Assyrien, föll 612, och sen var det två stora slag, 609 och 605. Och då blir Nebukadnessar kung, och 605 så kommer Nebukadnessar första gången ner mot Jerusalem, intar stan. Och då förs Daniel, som vi ska titta på idag, Daniel och hans vänner förs i fångenskap till Babel. De skulle förstås betala skatt till Babel nu, men de sköttes inte så bra. Så Nebukadnessar kom tillbaka. 597 kommer en ny intagning av Jerusalem. Och Hesekiel och 10 000 fångar förs till Babel. Och de här blir ju slavar och arbetare i hela den babyloniska apparaten. Det är en slavekonomi kan man säga, som byggs upp mycket av att man intar folk och så får man dit fångar som blir slavar och så får de jobba åt babylonierna. Gammalt mönster. Men de sköttes inte så bra nu heller. Kungen, sista kungen i Juda, heter Sidkia, och han hade relationer med Egypten och försökte få lite hjälp därifrån och ville inte betala de här höga skatterna. Så då kommer Nebukadnessar upp tredje gången mot Jerusalem och belägrar staden i ungefär 2,5 år och intar Jerusalem, förstör hela staden, river ner murarna, river ner templet, sätter eld på staden, massor med människor dör och hela Juda som är kvar förs in i fångenskap till Babel. Och sen försvann då Babel och in kommer Persien. 539 intas Babel av det medisk-persiska riket. Och Koresh av Persien, han tillåter judarna att återvända till sitt land och bygga upp templet i Jerusalem. Och vi får en helt ny typ av karta. Vi har där det assyriska riket låg, där har vi nu Babylonien. Ungefär på samma plats. Men så finns ett stort rike i öster som heter Medien. De fick också en del av kakan. Sen har vi Persien som ligger sydväst om Medien, alltså nere vid den så kallade Persiska viken. Där fanns Persien. med huvudstaden Pasargadae. Och det här kommer vi titta lite på idag. Och det neobabyloniska imperiet, då brukar man tala om en tid som är faktiskt mindre än 100 år. Från 626 till 539. Första kungen är Nabopolassar, pappa till Nebukadnessar. Han ledde upproret mot Assyrien, som sen ledde till att Assyrien kunde besegras. Och hans son då, Nebukadnessar, befäste det neobabyloniska imperiet. Och hans son, Evil-Merodach, regerade inte så länge, 562 till 560. Men vi läser i Jeremias bok att han benådade kung Jojakin av Juda, som fick äta vid kungens bord och få ett sorts apanage. Det är Jeremia 52, vers 31-34. Sen kom en kupp i Babel, en som hette Neriglissar, tog makten och styrde i 6 år. Sen insattes hans son, Labashi-Marduk. Men han fick bara regera 3 månader innan var nästa kupp. Och då kom Nabonidus. Han tog makten och han var gift med Nebukadnessars dotter. Och det är ganska viktigt, för då hade han på något sätt någon rätt till tronen. I och med att han var svärson till Nebukadnessar. Men så hände lite märkliga saker kring Nabonidus. Han blev alltså kung 556 och styrde egentligen ända till 539 när Babel intogs. Men 553 så lämnade han huvudstaden Babel och bosatte sig under 10 års tid i oasen Tema i norra delen av dagens Saudiarabien. Och hans son Belshazzar ansvarade för styret i Babel, och det var då från 553 till 539 som Belshazzar hade ansvaret där i Babel, medan Nabonidus gjorde his thing liksom. Han var väldigt mycket in i dyrkan av månguden Sin. Och han återvände också till Babel innan det medispersiska riket anföll Babel 539, men han uppehöll sig i staden Harran, och han var där för att restaurera ett tempel till månguden Sin. Och enligt Daniel kapitel 5 var det också Belshazzar som styrde i Babel 539 när staden föll. Det medispersiska riket är någonting som man inte haft så mycket koll på senare tid. Och det beror på att från någonstans på 1800-talet och framåt så har man gått efter en historiker som heter Herodotos, och han påstår att det här riket egentligen inte fanns. Persien hade redan tagit Medien, och det fanns egentligen bara Persien på den här tiden. Och man pekar på att den här Darius är nog en fantasifigur. Men det finns en intressant doktorsavhandling som jag har följt. Man kan ta reda på om man är intresserad. Finns på nätet. Jag har en bok från honom i PDF. Som heter Darius the Mede, a Reappraisal. Och han har backat upp det man trodde förr med mycket historiska fakta. Och följer en annan historiker egentligen som heter Xenofon, som också levde på 400-talet före Kristus. Ja, det är mycket att säga om det. Vi ska bara se vad han hade för idéer. Vill ni gå djupare i det här, titta i mitt kompendium i mitt studium av Daniels bok. Så, ungefär 580 så bildade Medien och Persien en konfederation. Vi ser att de här två rikena ligger väldigt bra till för att ha en konfederation. Och Astyages av Medien gav då sin dotter Mandane till Kambyses den första av Persien. Och det gjorde man ofta när det var en sån här konfederation. Man såg till att man gifte ihop kungahusen. Och det gjorde man här också. Och det ledde till att deras första son hette Koresh. Och han blir ju då viktig längre fram i Bibeln. Det är han som intar Babel. Så Koresh av Persien, han var son till Mandane och Kambyses. Men ni ser också att Medien var mycket större än lilla Persien. Så att Astyages blev representant för den medisk-persiska konfederationen. Så efterträddes Astyages av sin son, Syaxares den andra, som också då blev representant för den här konfederationen. Men Syaxares den andra hade ingen son. Han hade en dotter. Och han gav sin dotter till Koresh, som därmed blev arvinge till den medisk-persiska konfederationen. Koresh var kung av Persien och befälhavare över den medisk-persiska armén. Och det var ju den som intog Babel. Och Koresh intog Babel 539 före Kristus. Och Syaxares den andra hade Dariavers som tronnamn, enligt Steven Anderson då, och styrde det medisk-persiska riket fram till sin död 537, så alltså bara 2 år. Och sen var det ju bara Koresh kvar, han ärvde alltihopa. Så här står det i Daniel 5:31, och medien Dariavers tog emot riket när han var 62 år. Och Koresh ärvde det medisk-persiska riket 537, som nu inkluderade även Babylonien. Och vi förstår att det här blir ett våldsamt stort imperium, det persiska imperiet. Vi ska titta lite på Daniels bok. Vi måste sätta oss in i lite situationen här, tänka oss för lite grann. Löfteslandet var tomt och det utvalda folket besegrat av världsriken. Vi såg att Israel, det norra riket, var bortförda som fångar till Assyrien 722. Judar, det södra riket, blev bortförda till Babel 586. Och var är Jahve? Och var är hans rike? Alltså, det här är det land som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Det här är det land som Gud gav till Israels folk under Josuas tid. Och nu är landet tomt på det utvalda folket. Och istället är de utspridda bland folken. Assyrien och Babylonien. Men Babylonierna hade intagit Assyrien, så att alla var egentligen inne i det babyloniska imperiet efter 605. Och Israel då, detta folk, skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. När Gud gjorde förbundet med Israels folk, andra Mosebok 19:5-6, så här står det: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så de hade alltså en kallelse på sig att vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Och man tänker, prästernas uppgift i Israel var att undervisa folket om Herren och Herrens vägar. Och det här prästfolket, det hade alltså en missionskallelse på sig att nå ut med kunskapen om Jahve bland folken. En missionsuppdrag som fungerade så där ända tills nu, när allting har gått åt skogen och Israel är utspridda bland hedningarna. Daniels bok. Man kan dela in den här boken i 2 delar. En historisk del, kapitel 1-6, och en profetisk del, 7-12. Och den är skriven både på hebreiska och arameiska. Inledningen som man kan se som en introduktion till boken. Det är kapitel 1:1 till kapitel 2, vers 3. Och sen följer då händelser kring hovet. Och den är skriven på arameiska. Så inledningen är skriven på hebreiska och sen kommer den här ganska långt avsnitt på arameiska, 2:4-7:28. Och det är inte så konstigt, därför att det här är då det språk som man hade kring hovet och skrivelser och såna här saker som är citerade i Daniels bok. Så att det är ganska rimligt att han använder arameiska när han talar om det som hände kring hovet. Och sen sista delen av boken är skriven i jag-form på hebreiska från 8:1-12:13. Och att början och slutet skriver på hebreiska, det gör ju att det är helt säkert så att boken är skriven för judar. Och jag daterar boken till runt 536 baserat på kapitel 10, vers 1, som är, har en daterad syn som Daniel har. Så vi är inne i den här inledningen, introduktionen till Daniels bok. 605 sa vi att Daniel och hans vänner förs till Babel som fångar. Och vi läser så här i Daniel 1:1-4. I judakung Jojakims tredje regeringsår, det är 605, kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och Herren gav judakung Jojakim i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Shinias land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk, Ashpenas, att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnäm börd. Så här kan vi se att Daniel var en handplockad person. Likadant hans vänner, de var handplockade. Det skulle vara unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära, vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Så det här är inte vilka unga män som helst, de är väldigt handplockade. De var fångar, ja, men de var fångar med privilegier. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle lära sig upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av judastam. Så det fanns fler, men de här 4 är ju de som figurerar i Daniels bok. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Belteshazzar, Hanania kallade han för Shadrach och Mishael fick heta Mishak och Azaria fick namnet Abednego. Och det här var människor med resning, de var ju väldigt unga, säkert i sina tonår. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken om att han inte skulle behöva orena sig. Gud led Daniel finna nåd och barmhärtighet hos förste hovmarskalken. Okej, jag vet inte riktigt vad problemet är, men det var säkert inte slaktat på rätt sätt och det här köttet, och möjligen var det också offrat till avgudar. Samma problem som vi finner i Nya Testamentet bland judarna som har svårt att äta kött som är offrat till avgudar. Gud gav dem vishet och nådegåvor. Kapitel 1, 17-21. Och dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Det här är inte vanliga kunskaper. Det här är nådegåvor som Gud ger de här unga männen. När tiden var inne då kungen bestämt att de skulle hämtas fördes de av förste hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Kores första regeringsår. Och det är då 539, när perserna intar Babel. Och vi kommer in i boken. 2 kapitlet. År 603 hade Nebukadnessar en dröm om 4 världsriken och Guds rike. Och här ska vi nu tänka på de här frågorna. Var är Jahve någonstans? Och var är riket någonstans? Viktiga frågor. Och här kommer en dröm som är en dröm från Gud själv till Nebukadnessar. Och han var väldigt oroad av den här drömmen, Nebukadnessar. Han begärde av sina visa, av spåmännen, att de skulle tala om vad han har drömt. Kom igen. Och uttydningen. Och det var naturligtvis inte en enda människa som kunde komma på vad han hade drömt. Det gick ju liksom inte, va? Det var ju omöjligt. Men om de inte kunde komma upp med det här så skulle han dräpa dem allihopa. Okej, så Daniel och hans vänner, de var ju bland de vise i Babel, så de var ju också under dödshot. Så de gick till Gud. Och de bad om en uppenbarelse. Och Gud svarade på bön. Daniel fick uppenbarelsen och uttydningen från Herren. Och det handlade om en staty med huvud av guld, armar av silver, kring höfterna var det koppar och benen var järn, och längst ner fanns det också lite lera inne i fötterna. Och det handlar, förstår vi, om världsriken. Tänk er nu, Israel uppslukat av världsriken. Det assyriska och det babyloniska. Ja, guldet det var Babel. Silvret det var Persien. Koppar Grekland och sista världsriket blir Romarriket. Är ni med? Och så drömde han om en sten som kom loss från ett berg, träffade fötterna och hela den här statyn krossades och det blev ingenting kvar av den. Och stenen växte över hela jorden. Detta var drömmen. Och så kommer den här uttydningen, kapitel 2, 44-45. Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike, är ni med? Som aldrig i evighet ska gå under. Vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena. Men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder. Utan den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig. Och så kommer då ett uttalande från Nebukadnessar som kommer att bli ett tema i Daniels bok. Och kungen sa till Daniel, er Gud är i sanning en Gud över alla gudar. En herre över kungar. En som uppenbarar hemligheter, eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Och här kommer temat. I Daniels bok, Gud är suverän. Han är över allting, över alla andra gudar. Så alla gudarna de hade i Babel kunde inte komma i närheten av Jahve. Men hans rike är alltså ett evigt rike. Och det riket kommer att skapas under det fjärde världsrikets tid, romarrikets tid, kommer Gud att skapa ett rike som blir som ett berg som växer upp över hela jorden. Ja, det här är tema i Daniels bok. Gud är suverän, hans rike är evigt. Vi kommer till nästa kända berättelse. Daniels tre vänner i den brinnande ugnen. Daniel 3. Och Nebukadnessar hade gjort en jättefin guldstaty. Och det var krav på att alla skulle böja sig under den här och tillbe den. Och de hade en orkester som spelade alla möjliga instrument. Och när de spelade, då skulle alla böja sig ner och tillbe den här statyn. Men Shadrach, Meshach och Abednego vägrade. Och de fick en ny chans, hotades med döden om de inte gjorde det här, för då skulle de kastas i den brinnande ugnen. Och de dömdes till döden. Och man eldade upp den där ugnen, står det, 7 gånger, den var jättehet. Så till och med de som slängde ner de här i ugnen, de dog, för det var så vansinnigt hett. Och där hamnade de. Men det var inte 3, det var liksom 4 där inne, som Bertil påpekade. En gudason var med dem i ugnen. Och fullständigt mirakulöst kommer de ut. Och det luktar inte ens bränt om dem när de kommer ut därifrån. De är helt oskadda. Och tänk nu på att Israel har en kallelse att vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Titta på Nebukadnessars skrivelse som vittnar om Guds suveränitet och hans eviga riket, som är temat i Danielsboken. Från kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkännage det tecken och under som den högste guden gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike. Hans välde varar från släkte till släkte. Och helt plötsligt går evangelium upp och säga ut över hela den dåtida världen. Vi kommer in i 4:e kapitlet. Jag har Nebukadnessars andra dröm om det här väldiga trädet och alla som bodde i dess skugga. Och han var mycket oroad av den här drömmen och frågade, vad betyder den? Och det var ju ingen som kunde tyda den utom Daniel. Det här trädet skulle då huggas ner, skulle bara bli en stubbe kvar. Och det var betydelsen att Nebukadnessar var trädet. Och han skulle stötas bort från människorna i 7 tider på grund av sitt högmod. Och vi vet inte om det är 7 år eller 7 månader, men 7 tider. Så. Och när han ödmjukade sig under Gud blev han upphöjd igen och fick återta platsen på sin tron. Och Nebukadnessars skrivelse vittnar om Guds suveränitet och hans eviga rike. Här kommer Daniels tema igen, och fann det första budskapet om Herren inte nådde hela jorden. Okej, här har ni en chans till. Men när den tiden hade gått lyfte jag, Nebukadnessar, min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Okej, det är ett traktat här. Vi kommer in i femte kapitlet. Vi är framme i 539, det år när Persien intog Babel. Och vi läser om Belshazzars festmåltid och den här skriften på väggen. Nabonides var egentligen då kungen, men han var inte i Babel, så har vi lärt oss. Men det var sonen Belshazzar som styrde i hans frånvaro. Och de hade en stor fest. De blev berusade av vin. Och de tog fram Jahves guldbägare. Och prisade sina gudar och hade ett fylleslag där. Och helt plötsligt ser de en hand som skriver på väggen. Mene, mene, tekel o farsin, skrevs det på väggen. Och den som klarar av att tyda den här texten skulle upphöjas till rikets tredje man. Kom ihåg, inte andra man, det är ju alltså Nabonides i nummer ett. Belshazzar nummer två, men tredje man kunde man bli. Och det skulle bli den då som kunde tyda den här skriften. För Belshazzar var ju liksom dödskraj och alla andra med honom. Och ingen kunde tyda texten utom Daniel. Och Daniel proklamerade Guds suveränitet i enlighet med bokens tema när han lägger ut den här texten. Här läser vi Daniel 5, 26-29. Här är vad orden betyder, mene. Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, du är väg på en våg och funnen för lätt. Peres, ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Då befallde Belshazzar att man skulle klä Daniel i purpur, hänga guldkedjan om hans hals och utropa honom till den tredje i riket. Vers 30. Samma natt dödades Belshazzar, kaldéernas kung, och medien Darius tog emot riket när han var 62 år. Daniel 5:30. Ja, kapitel 6. Är ni med? Den kanske mest kända berättelsen i hela Bibeln. Till och med barn kan den här. Daniel i lejongropen. Och Darius, han lät Daniel bli en av tre förstar, över 120 satraper. Satraperna styrde över olika regioner i det väldiga persiska imperiet. Och de andra två förstarna kände sig hotade av Daniel, för Darius tyckte att den här Daniel, han är riktigt exceptionell. Vi sätter honom nog över allting, ungefär. De gillrade en fälla. Darius lurades till att acceptera tillbedjan under en månad, annars lejongropen för den som bröt mot detta. Och Daniel bad som vanligt tre gånger riktning mot Jerusalem, trots hot av dödsstraff. Och han kastades i lejongropen. Men Gud räddade honom. Och Darius fortsätter att evangelisera hela riket. Han skriver en skrivelse som är i enlighet med temat i Daniels bok. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Ja, de kanske hade blivit ett prästfolk bland alla folk på jorden i alla fall. Ja, men varför inte? För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han har befriat Daniel ur lejonens våld. Oj. Ja. Det skulle kanske inte Daniel kunna ha sagt bättre själv. Kommer vi in i det sjunde kapitlet, som egentligen är då den första kapitlet, som är den profetiska delen av Daniels bok. Men den är jätteviktig, för här har vi nu något som kopplar ihop temat med kröningen av människosonen, som vi vet är Jesus Kristus. Daniel 7:1-14. Synen om fyra världsriken och människosonens kröning. Fyra vilddjur steg upp ur havet, får vi reda på. Och det är inte så där enkelt att veta vad detta är. Det kommer upp fyra djur så här ur havet. Men i Uppenbarelseboken har vi ju precis samma sak, ett vilddjur som kommer upp ur havet. Uppenbarelseboken 17:15 får vi reda på att det är ett folkhav. Det är människomassor det handlar om. Ja, då blir det ganska rimligt. Fyra världsriken kliver upp ur människomassorna. Okej, vi är med på en gång. Det var ett lejon, en björn, en leopard och ett sorts odjur som inte är definierat. Lejonet var bevingat, och det här är en vanlig bild på det babyloniska imperiet. Ett lejon med vingar, örnvingar. En björn. Här förstår vi att det nästa rike, det är Persien. Den har tre revben i munnen, den här björnen. Jag vet inte riktigt vad det kan vara. Men man har föreslagit att det är de här tre stora rikena som perserna besegrade. Nämligen Babel, Egypten och Lydien. Lydien låg lite där dagens Turkiet finns idag. Sen har vi en leopard med fyra huvuden, kommer upp ur vattnet. Och den tolkar man ju så att detta är Grekland. Alexander den store intog, besegrade Persien. Och när han dog så delades det grekiska riket i fyra delar. Och här har vi de fyra huvudena. Och sen har vi då ett odefinierat odjur, som skulle då vara det fjärde världsriket igen, Romarriket. Och vi ser att det är samma riken som finns i Nebukadnessars dröm i kapitel 2. Men här tillkommer någonting. Gud på en tron som är höljd i eld. Och det finns böcker där. Och Gud dömer efter vad som står skrivet i böckerna. Känner ni igen Uppenbarelseboken? Yes. Och odjuret och de andra vilddjuren dömdes. Och odjuret kastades i elden, precis som vilddjuret i Uppenbarelseboken, kapitel 20, vers 10, samma sak. Och så har vi människosonens kröning. Och vi tänker nu på temat som har kommit igen och igen och igen och igen genom hela boken. Och här är det någon som ska krönas till kung. Daniel 7:13-14, jätteviktiga verser. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som aldrig ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Är en kröning som vi förstår av Jesus. Vi har himmelsfärd. Vi har en Jesus som kommer inför Fadern. Sätter sig på Guds högra sida enligt psalm 110, vers 1. Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt alla fiender som en fotapall under dina fötter. Ja, här har vi honom. Och vi tänker på frågorna vi ställde i början. Israel och Juda hade slukats av världsriken. Och Gud var suverän. Och hans eviga rike skulle styras av människosonen. Är ni med? Vi vet när Jesus kom, så talar han väldigt ofta om sig själv som människosonen. Och naturligtvis är den en titel tagen härifrån, Daniel kapitel 7. Och han gör anspråk på att han är den här människosonen. Och vi hinner inte gå in i de här sakerna förstås, men Jesus är människosonen som kom från himlen till jorden. Johannes 3:13. Lärjungarna skulle få se en öppen himmel över människosonen. Johannes 1:51. Människosonen kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas 19:10. Människosonen hade makt att förlåta synd. Matteus 9:6. Den blindfödde mannen kom till tro och tillbad människosonen, Johannes 9:35. Den som tror på människosonen får evigt liv, Johannes 3:14-15. Människosonen kan ge evigt liv åt den som följer honom, Johannes 6:27. Människosonen kom för att tjäna och ge sitt liv som lösen, Matteus 20:28. Människosonen skulle förhärligas genom sitt lidande, Johannes 12:23 och Johannes 13:31. Människosonen måste lida, dödas och uppväckas på den tredje dagen, Markus 8:31. Man måste ta del av människosonens kött och blod för att få evigt liv, Johannes 6:53. Människosonen skulle återvända till härligheten, Johannes 6:62. Människosonen skulle sitta på Guds högra sida, Lukas 22:69. Människosonen skulle återvända i härlighet och döma världen, Matteus 16:27 och 25, vers 31 och 32. Människosonen skulle döma levande och döda, Johannes 5:27-30. Så vi ser att evangelierna är ju genomsyrade av att Jesus är människosonen. Ja, det här var så långt så vi tänkte att vi kunde gå idag. Sen är frågan, är ni intresserade av resten av Daniels boken nästa gång? Det är en fråga. Det är syner. Är ni det? Ja, då tar vi det nästa gång då. Men nu ber vi tillsammans. Tack Herre för att vi får stämma in i temat i Daniels bok, att du är den suveräne guden. Du har all makt. All ära och härlighet tillhör dig. Och du är den evige. Tack Herre att du också har ett evigt rike som du skapade i det fjärde världsrikets tid. Och Herre Jesus, du kom och uppmanade människor att omvända sig, tro evangelium, för nu var himmelriket nära. Tack Jesus att vi har fått böja oss för dig. Vi ser allt det här som står om dig som människosonen. Och vi tror på dig, Jesus Kristus, vår Herre. Tack att vi är en del av det här riket och du är våran kung. Konungarnas konung, herrarnas Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju egentligen ingen tid, men har ni någon tanke så...
Jag tänkte bara på, du sa att du daterade den till 536 år.
Mm.
Då måste han ha varit jättegammal.
Ja, precis. Det är därför vi måste lägga honom någonstans som tonåring. För att det ska vara möjligt. För vi har ju då passerat 70 år alltså. 535 är 70 år efter han förs i fångenskap. Va? Så då måste vi plussa på lite tonår. Ja, han måste vara... Han var nästan som Biden, va? Ja. Mm. Precis, det är intressant. Ja, visst, absolut. Och varför nämns inte Daniel? Då får man se, i slutet av andra kapitlet så hittar jag det jag tycker jag är tillfredsställd med. Och det är 2:49, va? På Daniels begäran utsåg kungen Shadrach, Meshach och Abednego att förvalta Babels provins, medan Daniel själv stannade vid kungens hov. Där hittar jag det som tillfredsställer min fråga, för jag har ställt precis samma fråga. Vad var han då? Skulle inte han vara där och böja sig också? Typ.